nu har det äntligen hänt. Finland är bäst i Europa på någonting.
Ja.
Vi är bäst på att vara arbetslösa. Det här är förra veckans nyhet.
Vi är inte bäst på att dö i tunga droger också.
Vi är bra på sådana saker.
Ja. Och lyckligast.
Och lyckligast. Ja. Men du kommer, Elmer, prata mer om det här.
Ja, jag tänkte tala lite om arbetslöshet och om en film om arbetslöshet som jag har sett. Mm.
Andrea, i den moderna drogkulturen så heter man röd flugsvamp, för det trendar som psykedelika just nu. Du ska tala mer om svampen. Den här svampen eller all svamp?
Nej, jag ska tala specifikt om Amanita muscaria, röd flugsvamp, som nu har sin stund i solen på något sätt.
Har ni hört om mikrodrama, alltså sådana vertikala dramaserier i kort format? Mm. Mm-hmm. Ja, ja. Det är liksom miniserier med sådana snabba cliffhangers som utspelar sig direkt i din mobiltelefon. Jag förutspår att det här kommer att bli större än Netflix. Men där, jag hör ju gärna folk från branschen. Ni blir helt
jättedåliga. Jag förutspår att vi är jättepositivt inställda.
Ja. Ja, men okej, vi börjar med det där, det mest positiva nu då.
Ja.
Vår arbetslöshet. Vi gick om Spanien alltså, Kela.
Ja, vad har vi över 10% nu?
Spanien har alltid varit sämst, men nu är det vi. Mm.
Ja, nu jag tänkte börja i den ändan att jag har sett filmen No Other Choice av regissör Park Chan-woo. Jag ber om ursäkt för uttalet om det inte är korrekt. Och jag säger nu No Other Choice för att det marknadsförs också här i Finland med sin engelska titel. Jag tänker inte ge mig på den koreanska titeln. Men har ni haft möjlighet att se den eller?
Tyvärr.
Nej, tyvärr. Ja, men Park Chan-woo är en legendarisk sydkoreansk regissör. Han är kanske mest känd för filmerna Oldboy, eller för filmen Oldboy.
Som det ju också gjorde en amerikansk remake.
Ja, det är sant, med Josh Brolin tror jag.
Det vet jag.
Ja, men det är sant. Så han gjort till exempel The Handmaiden, och så har han gjort två engelskspråkiga tv-serier, The Little Drummer Girl och Sympathizer. Men alltså, de som är bekanta med hans filmer så kommer nog inte bli besviken på den här heller. Han har ju en hemskt typisk svart humor som är liksom typisk för honom. Som är liksom ganska sådär, han är hemskt egen stil. Det är liksom ofta våld och svart humor. Så här. Det finns här också. Och så att jag rekommenderar nog filmen. Men själva filmen känns angelägen av två orsaker. En är att den kan ses som en del av den här koreanska vågen, eller Hallyu som den kallas. Den har ni säkert stött på. Alltså, Sydkorea går ju starkt på egentligen alla fronter. Alla fronter, ja, kulturellt. Så att om man tänker då film så kan man ju exempelvis Parasite eller tv-serien Squid Game. Musik, K-pop har ju tagit över helt. Och barnkultur kan jag säga med barn Pinkfong. Alltså jättestort. Men det känns som att vart man än vänder sig så kommer det. Liksom
och tydligen är det också jättemånga som pluggar koreanska i den här världen. Ja, på grund av den här kulturen på Duolingo eller något annat sådant.
Men är det Korea liksom specifikt eller är det Asien?
Det är Korea specifikt. Och de har alltså satsat miljarder på kulturen.
Ja, det är väl en jätteuttalad strategi.
För hur länge, när börjar de?
Tre decennier stod det.
Okay.
Och det här är också, det här tänkte jag också, vink vink finska regeringen. Alltså de har satsat också när det var ganska högerlutande, så har man fortfarande satsat ganska mycket på kultur. Och nu bär det frukt. Så att om någon...
Vink!
Men det här, alltså, nu börjar det frukta. Nu liksom går de på, just på alla. Och det är just specifikt Sydkorea. Och det här, men det som också är intressant är att ofta de här största hittarna som kommer därifrån så kritiserar ändå det egna statskicket. Alltså Parasite kritiserar ju klassamhälle. Squid Game också, så här konkurrenssamhälle. Och nu är den här Other Choice handlar om... Om arbetslöshet och AI-revolution och egentligen vad man är beredd att göra för att behålla sin position i samhället. Men arbetslöshet, ja. Mm. Då kommer man ju börja tänka på oss här hemma. Så vi har alltså nu äntligen lyckats efter hård kamp gå förbi Spanien. Vi har över 10% nu arbetslösa. Men det vänder säkert helt snart. Det vänder helt snart. Som
det är verkligen ingenting att skratta om, men det är bara liksom så.
Alltså jag måste säga, det som jag tycker är lite tragikomiskt är att jag kommer nog ännu ihåg hur det här hånades, hur Grekland hånades, hur Italien och Spanien då den begav sig. Alltså i Finland man sa att vi ska inte hjälpa dem, det är de som har gjort dåligt sin ekonomi. Bara för att vi köter oss så ska vi inte betala för andra. Och vi satt på så höga hästar, ganska många, inte alla men många. Det var liksom lite här kontenta. Så lite tragikomiskt är det ju nu att vi är sämst. Att nu får liksom folk hjälpa oss. Men i alla fall, så... Men i detta fruktansvärda mörker så finns, har vi ju ett klart skinande ljus. Och det är då Mikki Kuusi, som är matleverantören Volts grundare. Och han drog in då 81 miljoner euro förra året och betalade 40 miljoner i skatt. Så det är väl just fler Mikin vi behöver i Finland.
Men det är fantastiskt att han inte har flyttat till Schweiz.
No, det är alltså fantastiskt att han betalar. Jo,
jag tycker att man ska liksom hylla de här människorna och inte bara snacka skit om de här rikringarna. De som stannar, tänk. Det är mycket pengar, 40 miljoner.
Ja, alltså det,
se på det, alltså, hur mycket var inkomsten?
81 miljoner, och han har betalat nästan 50%, så att 40 miljoner skatt. Mm. Och det är också de här just Supercell-skillarna gör väl samma, eller Supercell-ledningen. Ja.
Eller i Sverige, de här Parson-familjen har.
Jo, jo. Så det kan man absolut ge honom. Sen kan man kanske lite ändå få snacka skit om hans själva business.
kan man säga då, Jolanda?
Det tycker jag.
Det här moderna slaveriet.
Jag tycker att man kan tala om det, för att då businessen, då Volts business går alltså ut på, som tror jag alla vet, att klämma sig in då mellan restaurangen och kunden, och då låter man ju då restaurangen betala för det och kuriren själv, för att Volt betalar alltså helt usla löner, och så vägrar de se sina anställda som anställda, utan de säger ju då att de är egen företagare som befriar dem från en massa jobbigheter som hälsovård etc. Mm. Nu har det ju också kommit fram, jag vet inte om ni har följt med, men det har alltså kommit fram att det är alltså helt lagligt, och det säger Volt tillåter, alltså att de hyr sin egen Volt, alltså Volt-konto vidare till andra. Och det tillåter Volt själv. Alltså det är folk som har Volt som ger sitt Volt, hyr den, underhyr den till andra. Och då gör de ju det att de hyr den till exempel till papperslösa som inte kan jobba, så de jobbar då för ingenting. Så det finns folk alltså som har ett Volt-konto och sen hyr den till en andra, så de betalar ännu en liten del av det. Det som också folk gör är att de hyr den till folk som då istället lyfter då liksom stöd, och så jobbar de extra för att få det att gå ihop på de här. Det här har Volt-kurierna själv klaga på, för det finns 20 000 människor i kö för att bli Volt-kurierare i Finland. De får alltså inte jobb, därför för det finns massa som sitter på sina Volt-kontrakt då. Ja, det här vill inte Volt själv ändra på. Jag vet inte riktigt.
Och lyfta, alltså, det var ju förra veckan, var det inte en demonstration? Någon vecka sedan demonstrerade.
Alltså det är Volt-kurierna själv demonstrerar mot
det här
systemet.
För de var ju så här, ska du liksom sitta så här och langa in pengar? Alltså, ja. De gör ju fyrk på det, och så lyfter de understödet.
Men sen har det ju varit lite negativa nyheter också om Volt här på senaste tiden i tidningarna. Och det handlar ju om det att, som ni säkert vet ni också, så har det varit typ minus 15-20 grader här förra veckan.
Och ganska kallblåst. Det är alltid så här, minus 14 feels like minus 28.
Ja. Och jag vet inte om ni har sett de här Volt-kurierna åka omkring, så de åker ju på de här cyklarna. De har ju, så här ordentligt invirade där och försöker komma igenom. Det är ju inte så roligt att åka cykel. De har ju ofta sådana skotrar.
Ja, så alltså, som det inte alls finns. Okej, det är en helt annan sak, men gud vad jobbigt det är när de är överallt. Det verkar inte finnas någon laga kring att de får åka på alla trottoarer och vad som helst. Och sen när de inte hörs, så jag har flera gånger hållit på att bli överkörd.
Okej. Okay. Mm. Men det som i alla fall är då, har blivit ett problem och folk klagar på, är att de försöker värma sig någonstans.
Det klagar man på det.
Ja, det klagas nu jättemycket. De säger att de blockerar vissa skolöppningar. Därför att de här Volt-kurierna försöker värma sig någonstans.
Jag såg också faktiskt i Hesaren hade de farit in i någon skola och värma sig. För det var bästa stället var man fick varma snabbast.
Och det var där jag började igen tänka på den här filmen då jag såg, för att jag är alltså inte någon expert på varken japansk eller sydkoreansk kultur, men ofta när jag ser filmer från de här länderna så stöter man ju på ett koncept som är lite främmande för oss här hemma. Och jag menar, om man vill ta ett ord som för mig kanske klingar lite negativt, så skulle man tala om stolthet. Om man skulle ta ett ord som kanske klingar lite mer positivt, så skulle man tala om värdighet. Och här i Finland så verkar vi inte tro att det är så viktigt. Men jag börjar nog faktiskt tänka på det just nu, att om vi har, speciellt i de här tiderna, alltså vi har då 10% arbetslöshet, så kanske det skulle liksom vara viktigt att folk skulle få känna sig, så alltså ändå få behålla sin värdighet. Jag tycker att det vad vi gör här är att man ska det här. Här så bestraffas ju de arbetslösa nu tills de då får lite eld i bakan och skaffar jobb som inte finns.
Alltså, ja, det beror ju inte på en människas initiativ.
Nej, men jag tycker det är rätt roligt.
Alltså, det är jättehög utbildade och kompetenta människor som går arbetslösa.
Ja, och sen så kallas ju då, så är det ju också populärt här att kalla invandrare då för lata, fastän de då, och många då väldigt högutbildade, då köar då 20 000 i kö till de här Volt-kurierjobben som dessutom är helt uslade för att Volt ska maximera vinst. Och jag skulle säga att det är relevant att det oftast är invandrare, för att troligen så behandlas de ju så här, är det lättare att behandla dem så här dåligt just för att de är invandrare. Jag lyssnar på den här, har ni lyssnat på Paavo Teittinen, den här Finlandia belönade
Pitkä vuoro.
Mm. Nej, men det verkar väldigt intressant.
Det är jätteintressant, det handlar ju mycket om den här nepalesiska restaurangerna. Mm. Det har ju varit liksom alltså människohandel i princip utnyttjat. Mm. Och när man lyssnar på den, eller läser den, nu lyssnar jag, men det här så alltså får man en ganska tydlig bild att det alltså helt enkelt i Finland så ska vi säga att det prioriteras inte att granska utnyttjande av person som saknar finländsk medborgarskap. Det blir ganska tydligt alltså att det är genomgående. Mm. Så, och nu är det alltså jättekallt. Och jag tänker att vi har ju vissa basbehov som människor. Alltså vi behöver mat, sömn och värme. Och jag tycker att ta ifrån oss en av de sakerna, så det skulle jag säga ta ifrån oss vår värdighet. Och det är nog vad våld gör för tillfället. Mm. För att jag bara undrar att hur mycket skulle det kosta på riktigt att hyra liksom 3 pausrum i liksom centrala Helsingfors och sätta in lite plaststolar och lite plastbord och kanske om man är helt galen, typ en kaffeautomat.
Nej, men sluta!
Nej, men om man är helt, okej, det är för mycket. Kaffe, kakao ska
alltså,
mitt på.
Hur lyxigt ska det vara?
Men jag menar bara det att om man tar in de här pengarna som vi talar om ändå, så jag tror inte att det här skulle synas i vinstmarginalen. Jag tycker också att det är jäkligt synd för att vi hamnar ju hela tiden, alltså den här samma diskussionen, nu när de här våldkuskarna är där inne så är det just det här, titta nu, de har jättemycket problem och så här, det är ett problem som skulle vara jättelätt att undvikas. Mm, ja. Alltså, du kan inte sitta ute i minus 20 och vänta på det. Det går inte, det här skulle vara så enkelt med den här galna vinsten. Jag tycker att, okej, man kan, fastän man godkänner att man måste vara hård för att maximera vinst och kanske fast man godkänner att alla knep är tillåtna, så tycker jag på riktigt att det är inte okej att ta folks värdighet ifrån dem. Och det gör våld. Mm. Och det tycker jag vi borde liksom börja opponera oss emot också här i Finland.
För jag tycker och det verkar liksom vara en stor skillnad. Det var faktiskt en svensk podd som lyssnade jag på. Det var liksom som ett slags sponsrat inlägg. Det var den fördomspodden med Emil Persson som upplägget är att han intervjuar en känd gäst och säger vilka fördomar han har. Och en väldigt rolig humorpodd, men också då att möta människor. Så då har han Volts Sverigechef där. Och alltså, det verkar vara helt andra lagar där, för det var väldigt noga med att de har liksom olika rättigheter och de har pausrum och så vidare. Så det verkar som att till exempel i Sverige är det inte så där. Så det handlar ju om vilka sorts lagar man väljer i ett visst land att ha. Och det är inte heller samma problem med att de är överallt och håller på att köra på människor nästan det här. Förarna. Så det bara verkar som att de har reglerat det på ett annat sätt. Så det måste gå att göra.
Men jag tänker till exempel det här, alltså vilken...
Alltså det måste handla om vilja som
men,
du säger.
Och så menar jag, vilken, alltså tyvärr, vilken idiot som helst förstår väl att det är kallt. Alltså förstår väl att någon borde få vara inne någonstans. Så,
men,
alltså,
om man förvägrar... Jo, men om det finns lagar
ja, men jag menar, det borde man ändå, jag menar, om du har en business. Alltså jag menar,
jo,
det här
jag
är så enkelt.
Också moral,
alltså, det kostar så lite. Jag menar, det som irriterar mig är att du kan med så små medel redan förbättra det. Alltså de maximerar, de gör redan så sjukt mycket pengar. Och det som jag har förstått att också de här restaurangerna, det är så jäkla shit business för det. Mm. Volt har ju regler att de måste ha samma pris för Volt som om du går till restaurangen, så tar de ju en jättestor procent av det.
Ja.
Så restaurangerna går ju på minus. Många restauranger
säger... restaurangerna med på det?
Därför för att, och de säger att om de inte finns på Volt så
nej,
finns
det. Det är väl omöjligt. Den där värdigheten som du pratar om, så det är ju liksom, det är ju egentligen helt absurt. Jag funderar hur man själv är mot voltkuskar. För alltså jag jobbar med det varje gång jag träffar en voltkusk. Att försöka se den i ögonen och smila. Alltså där, jag bor i Berghäll i ett område där det är ganska mycket restauranger. Och där de är överallt. De kryllar faktiskt överallt. Ja. Och jag kan också säga att det är inte en eller två gånger jag blir så satans irriterad på när de inte kan trafikreglerna. Men liksom, det här är vad då... För att de ska ju hela tiden köra in på olika ställen och parkera sina de här skotrar eller bilar. Nu använder de ju
oftast
bilar.
Oftast är det ju de där elskotrarna.
Så liksom, och det är ju, alltså, det här är ju deras jobb och det är väl så att förutsättningarna är bara så jättedåliga. För
ja. Alltså jag har ju sett en gång en på plattformen i metron. Ja. Det var ganska förvånande. Mm.
Nej, men jag menar också det att om man tänker att 20 000 är i kö Så det berättar ju om vår situation här i Finland. De 20 000 är i kö för att alltså, det är på riktigt ett ganska skitjobb och det är skitbetalt. Ja. Alltså det är skitbetalt rent om du har det full voltkonto. Sen har du ju då folk som jobbar i andra hands voltkonton.
Men det säger ju något om att det inte finns något annat.
Det tycker jag bara blir så irriterad på det här. Samtidigt så finns det den här, just det här. Och då är det ju också folk just som vi vet i Finland att du kan ha ganska hög utbildning men inte får du något jobb om du inte pratar perfekt finska. Så du kör den där volten men du får inte köra den där volten utan du står i kö och så kallar man dem sådär att de är så lata att de vill inte jobba något. Alltså det är väl ett bevis på att folk försöker. Det är inte så enkelt. Vi har 10% alltså arbetslöshet. Överlag i Finland är det svårt att få jobb. Så jag tycker på något sätt den här skuldbeläggningen är så galen. Och sen att de ännu står där ute och fryser i minus 20.
Ja, det är fruktansvärt.
Alltså på riktigt.
Det är fruktansvärt att gå förbi faktiskt.
Ja, och det menar jag, jag förstår, jag skulle också försöka värma mig. Alltså det går
men
inte
du kan
att
inte
stå.
Vara, det är kyla. Alltså,
ja,
det går inte.
Alltså, det är det jag menar med värdighet. Alltså, ja, det går inte. Det är som att man inte äter. Det går inte. Mm. Du måste få värme. Och jag menar, jag har hört om det, de har ju börjat också, det fanns vissa lokaler där jag tror att man lämnar cyklar, där hade de suttit och där har de blivit då bortskuffade. Det är man ju också jättebra i Finland på, att skuffa bort problem någon annanstans. Men jag tycker bara att det här är så uppenbart problem. Och nu börjar det här igen bli, för att nu sägs det just det där, de är i vägen, folk känner sig osäkra när de ska komma till skolan, för de har varit inne i en skola. Så nu blir det här också en sån här, liksom, som blir lite så här rasistisk grej. Nej. Nu blir det en liksom, och det här är så onödigt.
Nej, och orättvist mot dem.
Orättvist och onödigt. Jag tänker att vi är redan i en situation var de här diskussionerna hela tiden. Alltså, vi behöver inte mera problem. Och det skulle tas bort det här problemet om man bara skulle ge åt dem ett, liksom en lokal.
Mickey,
var de skulle kunna sitta.
Nej, men alltså, det handlar om. Alltså, just som du säger. Jag funderar här, alltså att det, för det var det där jag menar också, att när man då rör sig i stan, i stadskärnan. Mm. Så när de är överallt. Så det är, ju, det är därför jag försöker hela tiden sådär. Bara alltid värdigt. Visa att de är människor. Titta dem i ögonen. Hälsa på dem. Jag kan också, by the way, säga att jag faktiskt inte använder volt. Just av den anledningen. Att, vet ni, när man nu någonstans ska försöka. Vet ni förstå att man inte ska må så dåligt hela tiden. Så har jag bestämt så här. Att jag får inte använda volt. Att jag måste själv gå och köpa min mat. Om
alltså jag har faktiskt också beställt. Bestämt i år att
och jag har inte hållit det hittills, men jag kan säga att de här taxi-apparna, de klarar jag inte mig utan att. Så de använder jag nog, fast det är ju samma sak.
Det är samma.
Alltså där, jag pratar alltid med dem, de där kuskarna, det är ju alltså 99% invandrare. Och det där, och de är ofta så att det är så dåligt betalt.
Jo.
Alltså jag brukar alltid slänga pengar på dem när jag går ut. Alltså, och faktiskt ge pengar, jag menar det, om det är då någonting man kan göra, så man sätter en 20 euro i handen, men det där, då kostar det ju alltså lika mycket.
Det står ju nog också i appen att det går till föraren.
Nej, jag tror inte.
Men man vet inte. Och det värsta med en av de apparna är ju att om man inte kommer ihåg att ge den här dricksen inom en kvart, så då liksom går det.
Aj, då får den rakt till Mickey.
Vilket är jätteirriterande, för det är ju ofta jag är så här på språng när jag får bilen. Att man först ser
det senare.
Liksom, så att man får resan ge betyg och så.
Ja, och det som jag tänker, liksom, jag tycker är lite sorgligt, jag kommer ihåg då när det började, när Fedora kom. Fedora hade ju dåligt anseende redan när de kom till Finland, för att de har ju hållit på så här. Det här har ju varit liksom kutymen i det här liksom, business. Och då tänkte jag också så där, man ska volt är inhemskt, volt är bra, volt är etiskt. Och nu känns det. Vad som också irriterar mig är att det känns just det där i dessa tider som att man är mest liksom stolt över att vi har något sånt som volt. Som, alltså att Finland kan också ungefär använda så mycket och göra så mycket pengar som möjligt. Det är liksom den här idén i Finland. Mm, yeah. Om vi bara skulle ha mera folk som ska kunna utnyttja och göra pengar, så desto bättre.
Jag tänkte börja fråga er att det börjar kännas som att julen är lite avlägsen, men hade ni några röd flugsvampsdekorationer i julgranen?
Ja, jag tror nog att vi har, alltså, var det några svampar hängde det nog i vår gran.
Roligt när du säger, för jag har aldrig tänkt på det där, men nu när du säger det så kommer jag ihåg att vi kanske hade till och med en röd flugsvamp.
Och jag såg till att de alla vi hade från min barndom i årets julgran också, de är ju så fina, de är ju så härliga, liksom rent visuellt. Och för några år sedan så började jag höra då om att röd flugsvamp används som psykedelika. Både då som medicin och i rekreationellt syfte. Och första reaktionen är ju sådär, va? Men det är ju jättegiftig svamp. No, det stämmer då alltså inte helt. Nu måste jag säga jättetydligt här. Vit flugsvamp är en dödlig, otroligt farlig svamp. Och även röd flugsvamp måste ju liksom torkas eller behandlas på olika sätt. Så det, man kan få ont i magen och sådär.
Alltså man kan inte gå ut i skogen och ta en röd flugsvamp och äta den.
Sådär, bara. No, det vill man inte heller. Alltså det luktar ju väldigt. Jag vet om det här luktar på en
röd luktar de illa?
Jag kommer inte ihåg.
Men no, bara sådär att det är tydligt. Ja. Det här att det är liksom, man måste lite veta vad man liksom.
Inte ut nu. Andrea säger inte att ni ska gå ut.
Ja. Men jag kan säga att samtidigt blev jag väldigt sådär på något sätt intresserad, för det kändes sådär intuitivt som att här är något som är från vår del av världen, från vår kultur. Och jag kom just ihåg det här, men det finns så mycket röd flugsvamp, det är i barnasagor, det är i konsten, det känns som att det är liksom en del av vår kultur om man jämför med många av psykedelika som det nu har talats mera om, liksom ayahuasca och så vidare. Det är ofta så här från Sydamerika eller från Afrika. Sen så hörde jag, det här några år sedan, en läkare på en podd som pratade om mikrodosering av röd flugsvamp, eller Amanita muscaria, som den heter. Och då blev jag ju ännu mer nyfiken. Och då köpte jag den här boken. Jag kan visa den här. Den heter Microdosing with Amanita muscaria av Baba Masha MD. Och jag kommer tillbaka till den här boken. Men jag vill börja med att berätta att i höstas så den svenska tidskriften Filter hade en sån här omslag. Det är en röd flugsvamp som det ser ut att vara ett bitmärke i.
Ja, ja.
Och så står det en fungitack. Den moderna drogkulturen har hittat sitt nya favoritrus. Filter käkar flugsvamp med en häxa i hölö. Okej, what's there not to be interested in? Alltså det låter ju så otroligt roligt, liksom att det här måste man läsa. Jag måste säga att jag också, jag råkade vara på landet med några kompisar och de tvingades lyssna när jag läste högt den här artikeln.
Den var jättelång, Andrea.
Den
var typ så här 10 sidor lång.
Jo, jag vet, det tog liksom aldrig slut. Men
har du läst den högt?
Ja, de satt, men det var, vi satt vid brasan, det var helt fantastiskt.
Jag älskar att du gör sånt.
Har ni märkt det här att liksom röd flugsvamp så här trendar?
Nej, jag kan inte säga att jag märkt.
Alltså jag läste den här artikeln och sen hade dessutom ju varit lite alltså kohu kring att man har förbjudit eller vill förbjuda den i Sverige. Så därför tänkte jag att jag är liksom
medveten om som den. Ett brev på posten några månader efter att den här artikeln i Filter var, så kommer det då att Sverige vill förbjuda rödflugsvamp eller det här muskimål som är då det verkningsfulla ämne, det psykedeliska ämne i den. Och det gick också igenom och nu sen sista december är det narkotikaklassat.
Det är narkotikaklassat. Yes.
Okay. Jag måste säga att jag vet inte hur det är med USA, men tydligen i Sverige har man fått köpa edibles och vapes med flugsvamp, vilket jag inte alls kände till. Och sen så, det finns lite olika i Helsingfors, liksom headshops som säljer till exempel så långa rullpapper och sådana saker. Och en av dem är nära mig, så jag gick bara in liksom och frågade, vet du om det säljs någonstans liksom flugsvamp? Han var så här, nej, det där har jag inte alls hört talas om. Och i Finland är det lagligt att plocka och lagligt att ha liksom hemma, men olagligt att inmundiga i berusningssyfte. Men jag lyckades inte, jag försökte googla och titta att är det någon som någonsin har blivit liksom fälld eller så. Men det verkar som att det är mindre medvetenhet kring det.
Jag tycker ändå att det skulle sätta alla mina celler skulle säga no, don't do it. Och så någon skulle ta lite röd flugsvamp.
Ja, för det känns ju att man har lärt sig sen man var...
Det inrullar. Liksom,
ja,
men nu kan jag säga att ni är inte det enda som reagerar så här. Utan så här reagerade också Rebecca Tiger, the wild herbarista, som är häxan, det hänvisas till då, i Hölö. Som den här journalisten har åkt dit och testat flugsvamp. Så hon berättade också att när hon började höra om det, så var hon också sådär, herregud, att det är ju jättegiftigt, att liksom det går inte. Men hon tycker, enligt henne då i den här artikeln, så att en del av upplevelsen är också det att man får liksom göra upp med sin egen bild av lögner och sanningar och måste lita på den som berättar det och ger det till en och också liksom på alla som har gjort det bakåt. Att det är som en del av upplevelsen.
Alltså du måste kunna fråga, du måste kunna tro på vad hon säger.
Ja, på något sätt. Men jag tycker det, och sen också att liksom att den kan hjälpa en och att det kanske inte egentligen är ett rus utan att det handlar mer om någon slags öppenhet och insikter och sådär. Men alltså, vad tror ni att det skulle kunna innebära det här att göra upp med lögner och sanningar om sig själv? Jag tycker det låter spännande.
Men det låter ju lite som det som jag har förstått att det där. Är det inte vad folk talar om det där ayahuasca också lite? Att det är liksom samma. Det, du liksom det, möter så att säga dig själv.
Ja, att det är som en spegel.
Det är ju svårt när man inte har varit med om det så tycker jag då kan man ju bara fantisera runt det. Alltså jag kan tänka mig, liksom, det som jag tänker är liksom med terapi, nu finns det ju vissa terapi, liksom, att om du helt enkelt stannar upp så börjar du måste möta de där sakerna inom dig. Så kanske det är liknande. Ja. Vet du, att kanske den
och
där
kanske
gör
det att det är i en kontext där du känner dig omhändertagen och trygg så du vågar möta de här sakerna istället för att fly från dem.
Men alltså då, den här... Jag har kompisar som äter svamp för att de är så deprimerade.
Ja, psilocybin då, alltså magiska svamp.
Och nu vet jag inte, jag minns rätt, men den här Gwyneth Paltrow, hon höll på med det här Goop.
Ja, det så finns en avsnitt svamp som handlar om det i den där tv-serien du har på Netflix också.
Och då är det ju någon sån här grej liksom att de också, alltså de hade med sig någon som, alltså de skulle känna sig trygga och de skulle också möta sina några egna. Var det nu inte någon rening eller vad det är?
Jag kan säga att alltså, jag har varit öppen i, jag gjorde liksom ett vinterprat för YLE, var det typ 2020 någonting, och där pratade jag om min erfarenhet av ayahuasca i Ecuador som är så här, liksom, typ 15 år sedan. Så att jag har ju redan pratat om det offentligt, så jag kan säga det då, alltså det är ju, det tänker jag att man inte bör kasta mig i fängelse för. Men då så var det som att den här upplevelsen drog en slöja bort från mina ögon. Att jag kunde på något sätt, it is what it is. Mm. Och för mig handlade det mycket om, det var liksom olika aspekter, men en av dem var då att jag har haft ganska liksom, vad man ska säga, otur i kärlek. Det liksom har jag aldrig riktigt funkat. Och då fick jag en stor insikt kring att mycket av mina besvikelser handlar om att jag själv har orsakat dem genom att ha orealistiska förväntningar och bygga luftslott och så vidare. Så det var ju en jätte liksom hjälpsam insikt för att insikterna om en själv är ju de som på riktigt kan förändra något. Inte att det där är dens fel eller något sånt där. Så att jag tänker att det kanske är lite något sånt där. Men okej, okay. I den här artikeln så finns det mycket. Han har intervjuat en man som har skrivit en bok som heter då Flugsvampen och människan. Han heter Ole Högberg. Och prata med honom, det finns massa spännande historier så jag tänkte göra några nedslag för det är bara så, det är bara så roligt. Okej. Amanita muscaria, röd flugsvamp, uppstod i Sibirien mellan 8 och 12 miljoner år sedan. Och det finns jättemånga folkslag i Sibirien där svampen har varit helig. Och det är liksom andra gudar och andra rusmedel än ryssarna. Och sen när ryssarna kom och koloniserade blev det liksom tobak och vodka. Här finns en jätterolig beskrivning här om att från just den där boken att när man äter svampen kan man bli orimligt pigg.
Ja, det är kul. Det är kul beskrivning.
Och sen finns det väldigt mycket om att man sover otroligt bra och vaknar mer utvilad än man någonsin har varit. Men det finns olika, det beror på hur mycket man tar. Att här är också så att jo, man kan hamna i andarnas värld och vissa kan bli våldsamma. Det här är alltså handlar om liksom bakåt i tiden och så här, folk som har bevittnat det. Och jag tolkar till exempel att det här vikingarnas bärsackagång kanske hamnade det här. Och ja, det finns ju liksom en sån teori.
För jag menar, det, bara det jag vill bara säga den där, liksom att jag blev liksom rasande när jag läste just den här grejen med att sen när ryssarna kom så bytte man ut det där ruset från den där flugsvampen till tobak och vodka.
Jag vet, som är helt skit.
Och sen är vi så här, bra fördel.
Men det som var så roligt också, alltså det har ju använts liksom i shamanism också, i vissa man har begravt folk med flugsvamp för att de ska ha en sån här present till sina döda släktingar.
Man kommer till dödens
att användningen går liksom långt tillbaka och sen, det som jag tyckte var väldigt roligt är att vissa dialekter så är ordet för flugsvamp ordet för berusning. Att man liksom säger berusning, man säger besvampad. Men det är så här det allmänna ordet. Yeah. Och också att man i det där ordet, hur det är konstruerat, ser att det här är tusentals år liksom gammalt. Nåja, det här var liksom kort om det här. Men den moderna mytologin skapades då i slutet av 20-talet av en amerikansk gubbe som hette Robert Gordon Wasson. Och det var också han som faktiskt introducerade psilocybin som han hade hittat i Mexiko genom olika artiklar i olika tidningar. Men han var gift med en kvinna, Valentina, som var från Belarus. Och de var ute i skogen och såg en flugsvamp och hon sa, åh! Och han var så här, hatta dig! Och så började de fundera liksom att okej, ja, det finns då mykofila, alltså svampälskande, och mykofoba folk. Och just att det här Sibirien, liksom öst, är de här som tycker om svamp, medan germanska är mer liksom svampskeptiska. Det här stämmer ju liksom fortfarande. Och det finns jättemycket olika teorier om att det kanske har funnits några sådana kulter kring flugsvamp som det sen har gått så dåligt för, och därifrån hade blivit liksom den här, att man hatar den här svampen. Liksom att det är liksom gamla grejer som typ finns ungefär med i vår DNA.
Ja, men det är för det, som både jag och Elmer reagerar liksom, att man är så att nej, för röd flugsvamp är ju något farligt i alla ritade serier, i alla, det är liksom det är den fara, den där röda färgen.
Det är typ huggorm och röd flugsvamp är det enda vi ska akta
oss. Och den vita är den som dödar.
Ja, men det är ju så det.
Ja, och sen är det ändå den där röda.
Men det som jag tyckte också var lite roligt var att det finns också en teori om att den röda hatten på flugsvampen är det som gör att tomteluvan är röd. Att liksom att de här hedniska grejerna har blandats sen med de kristna för att göra det moderna sättet att fira jul. Nåja, det kanske är lite, det här, hur ska man veta? Men en sak som jag tyckte var, jag ska avsluta den här historiegrejen, var att han den här Robert Gordon Wasson, han hade också en teori om att äpple i Eden, den förbjuda frukten som Eva bjuder Adam på, som ju är liksom ett rött äpple, egentligen är det flugsvampen som är det som ju gör att människan blir medveten om sig själv. Jag säger bara som avslutar det här filtret att den här reportern så är ju där då för att med häxan i hölet ta flugsvampen.
Han gör det ju också.
Han liksom öppen sina där. Och han skriver att, att han känner sig annorlunda efteråt. Alltså han känner sig utvilad, han känner sig positiv och han njuter mer av naturen.
Ja, alltså,
så det låter ju bra.
Det som jag faktiskt blev lite intresserad av.
Va? Alltså blir ni sugna?
Jag blir nog lite sugen för att det som han skrev, den här redaktören, rapporten, journalisten i den här texten.
Jonathan heter han, jag kommer inte ihåg vad det är efter.
Att det där, att han kunde, hans tidsuppfattning blev annorlunda.
Ja.
Och det tyckte jag var så jättespännande för jag skulle vilja ändra min tidsuppfattning.
Ja. Hon talar ju om att det blir liksom långsammare men på ett bra sätt.
Men
man är mer närvarande.
Ja, men det tänker jag också att det är inte den närvarande. Där säger de ju också att ofta de här kan man använda istället för terapi. För jag tänker ofta liksom är det vissa sorters terapi, här ju gått till gestaltterapi, som är liksom det låter jätteliknande. Du ska liksom bara landa i stunden och när du landar i stunden så kommer du att möta de där grejerna som du liksom så att säga har sprungit ifrån. Ja. Så det här är bara ett sätt att sätta dig dit liksom. Ja. Och sen tycker jag ju, det är ju alltid charmigt med saker som kommer från naturen. Det är alltid sådana kemiska ju mindre.
Exakt. Och också att det kommer från natur, från vår skog. Nåja, nu ska jag då berätta lite mer om den här microdosing with Amanita Muscaria, för bara liksom snabbt om vad mikrodosering är. För det är ju olika att ta stora mängder psykedelika och få en väldigt stark upplevelse som kanske leder då till olika insikter och så här. Eller också rekreationellt bruk, alltså att det är liksom roligt. Men mikrodosering är ju då att ta så små mängder under en lång period att man inte egentligen då supposedly märker liksom av det, men att den ligger där under och arbetar och hjälper. Och psilocybin eller LSD är de vanligaste ämnena och det finns olika sorts recept. Alltså här är förordet skrivet av en läkare som heter James Fadiman och jag såg honom på hålla ett föredrag i Berlin 2012 om mikrodosering. Det är första gången jag hörde liksom talas om det. Då talade han om LSD. Det som verkligen fastnade i mitt minne från det där var han sa sådär att vi kan inte förklara varför det fungerar. Vi kan bara förklara att det fungerar. Liksom, så att det finns mycket forskning som pågår och som görs. Liksom, att hur kan det funka? Men det handlar alltså om små mängder under en lång period. Till exempel 3 månader. Så. Nåja, det här är då att den här Baba Masha, hon har rysk ursprung men är verksam i Kalifornien. Och hon hade en rysk podd om olika psykedeliga och sånt. Och då efterlyste hon att folk skulle höra av sig om de har erfarenhet av just flugsvamp. Och det var väldigt många som hörde av sig, och hon bildade en telegramgrupp med 3000 personer. Det är ganska stort urval. Mm. Men obs, det här handlade om självrapportering. Det är alltså inte kliniskt övervakade experiment, utan folk säger själv, jag har förberett det så här, jag har tagit så här mycket, det har hjälpt till det här. Mm. Så obs, den är liksom, hon är själv läkare, den är pedagogiskt upplagd, har mycket liksom sådär, det är väldigt mycket procent och så är det så här olika liksom diagram och så här. Men det är alltså inte kliniska experiment då, för att vara tydlig. Men 3000 personer är ganska många och det är konsekventa resultat. Och det är då på något sätt tycker jag liksom lite galet att hur det verkar kunna hjälpa mot nästan så vad som helst. Här är liksom en lång lista i alfabetisk ordning med olika krämpor. Och obs, det här är ju liksom, det är allt från allergi till psoriasis, men också då depression eller klimakteriebesvär. Alltså det är som man säger på finska, laidasta laita, liksom väldigt, väldigt brett. Och om man tar det här till exempel då med depression, som ju är en jättestor grej som väldigt många lider av och väldigt många äter antidepressiva. Så då är det 60% som slutar med antidepressiva tvärt, cold turkey som de kallar det, och ersatte det med mikrodosering av flugsvamp och som upplevde positiva resultat. 60%. 7% upplevde negativa resultat. Och så fanns det också sådana som gradvis liksom sluta med antideppen och börja med parallellt. Och då var det 19% positivt och 14% negativt. Psoriasis 63% blev hjälpta. Balansera sinnesstämning 88% blev hjälpta.
Balansera sinnesstämning, det betyder att man
mentalt,
inte riktigt
mentalt, liksom en balans att man är lugn och glad på något sätt. Så jag tycker det här är en jätteintressant sak. Jag tycker det är roligt att det diskuteras mer och att det undersöks mer. Och att det här är något som är vårt. Att det inte är appropriering av någon liksom lian i Sydamerika. Men det här är något som känns som att det finns i vår kulturhistoria och i vårt DNA.
Scroll, scroll, scroll. Elaka styvsyskon, rika chefer, mafiabossar avläser varandra i snabb takt med cliffhangers i parti och minut. Scroll, scroll, scroll. Låg produktionsbudget, okända skådespelare, manus som kunde vara skrivna av AI, kvantitet blir viktigare än kvalitet och formatet lockar ju tittarna med så här plot twists var tionde sekund. Scroll, scroll, scroll. Så här, TikTok har under flera år tagit i världen med storm och är främst känd för sina sådana absurda algoritmer och korta filmklipp, men det är inte TikTok jag egentligen ska prata om, utan en annan också kinesisk app, Real Short. Det är appen för de här ultrakorta, minutlånga, skulle man kalla dem såpoperor? För liksom kvaliteten är på den
väl
nivån.
Stilen.
Eller stilen.
Nej, jag har förstått, jag har inte kollat.
Ja.
Appen har alltså blivit superpopulär i USA genom att man då har anpassat också ett sånt kinesiskt format för en amerikansk publik. Och det där, de har då ett koncept som kan komma att eliminera långfilmen, as we know it.
Alltså säg inte något sådär otroligt deprimerande.
Ja, jag tänker också så här, nu är jag här med skådespelare och liksom en filmproducent.
Och en människa som är super anti social media. Speciellt TikTok.
Två som är.
Två.
Det finns alltså andra appar som heter Douyin. Jag tror att det är TikTok i Kina det. Och Kuaishou och så vidare. Alltså som erbjuder de här.
Och det finns ju alltså enormt många amerikanska appar som nu startar. Och det är väldigt stort i Hollywood och massor av pengar och finansiering. Och det var ju den Jeffrey Katzenberg som 2018 gjorde den
Jag kommer ihåg.
Ja, den funkar ju inte.
Och sen så var det ju, alltså det investerades ju otroligt mycket pengar och sen så gick den bara liksom i graven. Så han var helt enkelt lite för tidig. Men nu är det liksom en ny igen att det är väldigt mycket höga chefer från olika studier.
De analyserade nog som att det var för dyrt det han gjorde.
Aha.
Därför att han hade riktiga skådisar som skulle ha riktig lön.
Ja.
Det här är ju alltså helt, vet jag inte om de är skådisar. Alltså det är ju bara... Nu är de säkert skådisar på något sätt. Jag tänker att det är spännande här med riktigt skådisar nu. Och liksom också att deras, alltså, man kan inte betala liksom vad nu någon jättekänd skådespelare vill ha i timmen. Alltså, utan du måste lite, det är inte så, det ska inte vara så dyrt det här. Men alltså, det här är en växande trend där längre historia delas upp i kortare segment.
Har du tittat alltså på någon serie?
Jag har tittat. Det där, och filmer som är då liksom lika långa som en långfilm delas upp i sådana 90 sekunders korta klipp.
Ja.
Och det där, och allting är vertikalt. Alltså du sitter och tittar på den så här. Det är din, eller så här kan du väl vara då, men det är din telefon. Ja. Det är liksom hela grejen. Att du ska inte ha en tv eller en laptop utan du ska titta i din telefon. Och det där, jag ser det kanske som såpopera på steroider. Alltså för det går så snabbt också. Det är liksom som en korsning mellan TikTok och Netflix. Minisåpa för din smarttelefon. Eller för smarttelefonsgenerationen då kanske. Men Andrea, du har inte sett någonting. Har du sett?
Jag tittar lite, ja.
Ja, jag skickar ju det.
Ja, du skickar, jag tittar på det. Det är faktiskt nog, sen har jag ju läst om det, så jag har sett små klipp tidigare, men det här tittar jag nu på det här.
Men alltså, ofta handlar det om triangeldrama, alltså bara så att ni som inte har sett det här, att ni vet vad det här är kontentan. Det är triangeldrama, det är kontorsromantik, det är kontraktsäktenskap. De här mikrodramafilmerna är megasuccéer och bjuder på så här en typ ny form av underhållning. Där det är alltså kortformatet snabbhet kombineras med enkla, lättsmälta berättelser. Alltså det ska vara enkelt. Det ska inte vara något svåra så här plots. What is happening? Det ska du aldrig tänka. Utan du ska liksom hela tiden bara sitta och titta. Och den här mikroformatet gör det mer tydligt än någonsin att innehållet alltså behöver verkligen inte vara bra. Bara det är tillräckligt beroende framkallande.
Men det här är ju hur det är med TikTok och alla andra sociala medier. Scrolla.
Och sen alltså, jo, scroll. Och för att liksom helt på riktigt, de här dopaminhöjande mikrodramaformatet, det har blivit en miljardsuccé i Asien. Alltså det var 70%, det motsvarar liksom upp till 70% intäkterna för hur många som går på bio i Kina. Alltså det är ganska sorgligt också. Också ska man inte glömma
ganska
den politiska sidan. Alltså
att
det här är ju också soft power.
Att vuxna människor matar sin hjärna. Det är som att äta liksom karki till lunch varje dag. Alltså, jag är så otroligt emot den här fördumningen och att människor gör det frivilligt.
Jag kommer ihåg när du pratade, när Joel Forsberg pratade om brain rot, så alltså, du höll på att dö för du blev så arg på dem.
Jag förstår inte hur vuxna människor bara,
brain rot, ja. Men, galen,
och man kan ju kanske försöka behålla någon slags optimism i att boken finns fortfarande kvar fast radion kom och sen tv, filmen och radion och tvn och så vidare och internet, så finns boken kvar. Men alltså det här sortens samhälle är jag verkligen inte imponerad av.
Nej.
Den här Real Short-appen då, kinesiskt ägda, den gick under 2023 så gick den vid en tidpunkt om TikTok som den mest nedladdade appen i USA. Så alltså det säger någonting om vart vi är på väg.
Men också den här lusten efter att det ska vara liksom snabb underhållning, inte konst.
Nej, så är det.
Vad är det? Jag förstår.
Du det där spanar ju här.
Du var inne på det lite föregående. Alltså jag tänker lite, det handlar om det här samma som vi just talade med mediciner. Alltså, jag menar, jag tror att folk mår ganska dåligt och då vill man inte tänka på det som man behöver underhålla. Man kan inte ha konst.
Det är
eskapismen alltså, det är lite
bara
samma sak som du just sa. Alltså, konst skulle mera vara flugsvamp.
Ja,
konst skulle vara sådär,
för det utmanar.
Ja, så börjar du tänka på ditt liv. Underhållning är just att hålla dig utan, det är att hålla dig bedövad.
Ja.
Och ju sämre du mår, desto mer underhållning behöver du. Så nu måste man ju ha det här just det här. Alltså, jag förstås så kan man titta på det här när man går på toaletten. Alltså. Mm. Du kan titta titta två när du är på toaletten, 2 minuter. Sitter du i bussen. Alltså idén är väl den att du inte ska ha en enda sekund.
Alltså som att du inte bara tänker på något riktigt.
På något på riktigt, ja. Därför gynnar ju allt varandra. Alltså ju sämre folk mår, desto bättre går det här.
Och ju mindre vi tänker själva, ju mindre liksom utmaningar vi också får.
Och ju sämre folk mår, desto mer kolla på. Ju mer man kollar på det här, desto sämre mår.
Jo, allting är ju
en total cirkel. Ja.
Men det där, men varför tror ni ni har i princip, för det är ju, faktum är faktiskt det här att det att de här korta dramaserierna, att det går så bra, är exakt därför att de går att konsumera överallt och alltid.
Mm.
Och också har jag tänkt att man kan till och med stänga av bilden. Alltså det är inte så jätteviktigt att se, det är så dåligt skådespeleri liksom. Eller I don't know. Men vet du, alltså, man vet ju vad som ska hända. Det är ju bara underhållning. Det är bara för att du ska ha något
jag förstår
att göra.
Inte, hur kan man bli underhållen av något som verkar vara då så shit?
Nej, men alltså, jag tittar på det här som du skickat med. Så nu kommer man ju, alltså det är ju lätt. Det var nog, vet du, oj, de träffades en kille och en tjej som inte träffas sen, vet du, när de gick i skolan tillsammans. Nu har de bara blivit lite äldre, oj, han är lite snygg, oj, han, alltså, så att det, nu, alltså om du börjar nu, alltså nu märkte jag sådär att nu kunde jag titta på det, alltså klart du kan börja bry dig att kommer de ha en grej, oj nej, hon har sin, så kom hennes bror in, brorsan är kompis med den här killen, oh no, hon är lilla syrran, vet du, blir problem, oj nej, han kommer, så nu satt de igång, alltså det är ju klassiska grejer,
alltså, den heter ju...
klart, alltså det är ju som vad som helst för serie, nu kan du börja
investera
i det. Ja,
visst kan ju sånt som är banalt ändå vara medryckande,
ja, det, ja, och det var, alltså nu tycker jag inte tycker jag, det här var sådär att jag kan inte titta, men jag tittar tre sådär, och sen är det ju när det är en minut.
Du tittar 3 minuter?
Jag tittar 3 minuter. Och då kände jag att jag såg ju 3 avsnitt.
Jag kan ju säga att jag har tittat 10 avsnitt och jag har alltså av 44.
Jag har inte tittat 1 avsnitt, jag bedömer ändå.
Nej, men jag har tittat 10 första kapitlen av 44 då på 15 minuter, 10 minuter. Ja. Den här heter alltså Loving My Brother's Best Friend. Det är en av de mest populära.
Ja.
Det är också det kommer så att, till och med titeln är helt tydlig.
Ja.
Och alltså, jag kan säga att det här på bara några minuter så bjöd det där korta drama på så mycket känslor. Det är så mycket dramatik. Alltså jag är helt chockad. Jag är nästan i panik när jag hade tittat på det.
Men blev du känslomässigt berörd?
Alltså man sitter där och ser på det och så blir man alltså, man blir alltså helt utmattad också för det händer ju, alltså det händer så mycket. Man bara, wow.
Men gick du in i det? Att du var så här, jag bryr mig om det.
Alltså jag tror att tricket med de här korta dramaserierna är att man vinner personens uppmärksamhet genom att säga att vi kommer inte alls att uppta din tid. Det här går snabbt. Och då får de mig. Jag bara, okej, men då har jag nog tid. Alltså för att skådespeleriet är ju teatraliskt. Vad säger du, Elmer? Jag menar, berättelserna är absurda.
Ja, men inte vet jag, jag menar just det skådespelet, det blir svårt, alltså jag menar om man talar om såpoper överlag, det är ju också ett visst sätt att skådespela. Alltså man vill ha det på ett visst sätt. Så jag tyckte faktiskt att det där var nu, alltså vad jag... Vänta, men inte vet jag om jag blir liksom chockerad på det sättet av kvalitet. Och sen tänker jag att du gör det snabbt, du gör det sådär, så inte ska jag nu skylla på just dem så mycket. Alltså det är ju en viss, det är en stilart. Mm.
Det är som det, telenovelas.
Ja, telenovelas tänker jag ju just det där i Mexiko. Det är ju,
de heter ju alltså just som jag sa det här, in love... Nej, loving också. Loving, som är sådär, det är ett verb. Loving my brother's best friend. Men alltså de heter också divorce a badass, marry a CEO. Eller my secret agent husband. Alltså, I love them. Men de här små sagorna är perfekta alltså för Kinas unga yrkesarbetare. Alltså långa pendlingstider, det är tuffa scheman. Du har inte tid att sträckkolla någon serie i soffan. Alltså, jag läste någonstans också att det är inte binge-watching utan det är binge-scrolling som det här handlar om.
Ja.
Sen tänker jag, det börjar jag direkt tänka på liksom, till exempel just när jag vet att i Mexiko så sitter du ofta, om du ska till jobbet, sitter du 1,5 timme fast i trafiken. Alltså jag menar, det har vi ju inte här. Alltså det finns, så jag tänker kanske i Kina, kanske du åker med någon av de där pendeltågen. Det tar 1,5 timme. Så det är ju en annan sak. Du har
pendlingen och annat.
Ja, det är en annan sak än här, var vi kommer liksom 20 minuter överallt.
Ja.
Alltså för där tänkte jag också att vad gör du? Jag tänkte att okej, du lyssnar på någon bok. Man kan ju inte titta samtidigt som man kör. Det ska man inte åtminstone göra. Men jag tänker att man står stilla till exempel i Mexiko jättelänge, så du hinner säkert titta på en sån där. Du sitter i kö, alltså det står ju fast.
I varje rätt.
Så då kan jag förstå, för du kan inte koncentrera dig på någon, vet du, lång serie, det går inte. Så just något sånt där, så jag kan tänka mig att det är därför den funkar. Mm. Eller just folk som sitter i den här penningstaden, du har 3 minuter, ska du byta tåg, lalalala.
Men okej,
jag tänker att alltså, det är ju inte att man inte förstår varför det skulle bli så stort och att det finns liksom livsvillkor som gör det, men jag tror nog att det också påverkar jättestarkt ens förmåga att koncentrera sig. Alltså det finns ju mycket vetenskap som helst kring det där. Och att, är det som är din teori om att långfilm kommer att döda för att ingen kommer att kunna koncentrera sig på långfilm?
Ja, jag vill först, när du inte hade sett den här Loving My Brother's Best Friend, och det har kanske inte heller nu.
Ja, så jag läste på något miss att du hade länkade.
Så jag skulle vilja bara, om ni stänger ögonen så kan jag alltså berätta bara vad jag då har lärt mig efter att jag har sett 10 minuter. Så det tar ändå bara 10 minuter, men du kan ju titta många då. 10 minuter in i Loving My Brother's Best Friend så hade en ung kvinna hunnit komma hem efter sommaren, genomgå en total glow-up, återse sin brors bästa vän, som hon har haft en hemlig crush på i åratal, bli åtrådd av sin brors bästa vän, som absolut inte får vara attraherad av henne. Sen flyttar de ändå in i samma hus som the best friend. Sen utlöser de laddade blickar. Sen upplever de förbjuden attraktion. Sen blir det svartsjuka. Sen är det svartsjuka ex. Sen är det moraliskt sammanbrott hos the best friend. Och så här går det on forever and ever. Och det är det här det handlar om. Mm. Liksom, och sen, alltså det är klart, det är plot twists hela tiden. Mm. Och det är ju spännande dramatik. Mm. Det är romantik. Man är bara, vad ska hända nu med den där brojden? Nu kommer brojden hem och nu blir han sur. Mm. För att hans bästa kamer är ihop med hans syrra. Och nej, det får, alltså här håller de på.
Och man är också så här, varför skulle vi inte få vara ihop?
Varför skulle man bry sig? men ja, jag tror alltså att mikrodrama är framtiden för streaming. Vad tror ni?
Jag hoppas att det instämmer.
Jag hoppas också att det instämmer. Sen tänker jag börjar tänka på det faktiskt med långfing överlag, att filmerna har ju bara blivit längre. Mm. Det är ju nästan som att de börjar ge lite upp alltså att tävla. Jag tänker på att tidigare var det ju normalt att en långfilm var 1,5 timme. Nu var det till exempel, igår just så såg den No Other Choice, den var liksom 2,5 timme. Mm. Sen det var den där One Battle After Another, var närmare
2,50.
Ja, någon närmare 3. Och jag tycker varje gång jag går på film, Avatar-filmerna är ju också
jag var i Avatar, 3,5 timme.
Ja, men jag menar, alltså, man, det är roligt att de växer åt andra hållet. Ja. Och det måste ju vara nu att de tänker att...
Det var för att de har påverkats av drama.
Ja, så det måste vara. Men det är ju något som händer här, att de har liksom gett upp. För att en och en halv timme var väl just därför att för vissa människor så var det vad man orkar titta på. Mm. Men det har man liksom gett upp. Nu är det bara så här mastodont, den går åt det hållet. Och så har vi det här mikrodrama. Mm. Vi liksom det här
mellan... Men samtidigt finns det en trend i att romantiska komedier har blivit väldigt trendiga just på strömningstjänster, inte på bio.
Inte kan jag heller tro att det där kan ta över, men ja.
Jag tror alltså att appar som Real Short skulle ersätta Netflix, inte helt och hållet, men ganska långt. Att man, det är liksom, man har...
Det är jag tror inte, för det finns det ju också
Netflix
folk.
Tror jag en annan, liksom...
Och jag menar, det är ju bara olika funktioner. För nu lät det så mycket som att det är en funktion det fyller. Men det finns ju massor olika funktioner. Det finns ju också att du är bakis efter nyår och vill ligga i sängen och titta på tv hela dagen. Mm. Så då kanske du vill ha en säsong.
Jag tror jag mera rädd just för det att Netflix gör att biofilmerna försvinner. Det är liksom mer än att det här skulle göra.
Netflix
det,
satsar liksom. Ju alltså på de här kortdrama också massor. Mm. Och det har jag också förstått, på Netflix kan man ju spola fram snabbare. Alltså du kan ju titta med snabbare takt. Mm. Att det är också jättepop för att människor bara vill binge.
Ja, och sen är fördumningen att det i dialogen ska sägas. Men hej Elmar, nu går jag till toaletten. För att man inte ska behöva titta. Ja.
Men alltså, mitten av 2000-talet ungefär gjorde väl Netflix sitt intag så här i allt fler hem. Mm. Och då började liksom underhållningens giganter så också ställdes mot varandra. Jag tror liksom att vertikalt videon innehåll kommer att bli en av de viktigaste kanalerna för underhållning och distribution. Att det tar för lång tid då för traditionell media att skapa nytt innehåll. Mm. Och liksom, och att vi har inte heller tillräckligt med data för att optimera. Tänk så här, Yle Mikro. Mm. Det kommer någon sån här korta serie. Det är inte korta serie, de är ju så här 45 avsnitt på en minut långa. Mm. Men liksom... Real Short kan producera en mikrodramaserie på några dagar, släpper den efter några veckor, budgeten går på under 100 000, de har full data på vad som fungerar och de kan snabbt också förbättra eller bygga om en serie så att den blir en succé. Mm. Men den viktigaste frågan i det här är ju, vad händer med tittaren? Vad händer alltså med oss, med publiken? Vad händer när vi bara då får sådana här...
Men säkert samma som sociala medier har gjort. Alltså det är väl samma. Alltså. Det är väl samma.
Alltså, fördumning, tappa koncentrationsförmåga.
Och det här med att ingen
och en stor känsla av tomhet inuti. Mm.
Men ja, vi fördummas.
Jag blir inte sugen, så att säga.
Vi fördummas. Och det som, alltså, jag tänker också att det här, alltså, det finns inte utrymme för tolkning, det finns inte utrymme för reflektion eller motstånd. Mm. Och det där, jag vet inte om det här nu, man kan jämföra det här, men jag har just tittat på Severance faktiskt, säsong 2 färdigt. Mm. Och den är ju alltså så otroligt krävande serie, eller för mig var den. Jag undrar, jag har fördummats. Jag har inte tittat så mycket mikrodrama, men det är väl andra saker som gör mig dum. Andra serier som gör mig dum, som inte kräver av mig tillräckligt.
Men alltså framförallt, koncentrationsförmåga. Jag hade ju då, jag kommer inte ihåg när det var, men jag hade ett av de här signalsubstanser. Ett avsnitt, alltså, var du också med i den, eller var det med dig och någon annan kanske, Kia? Anyway, så då talar de just om det här med dopamin, liksom det här snabba dopamin versus varför dopamin egentligen finns, för att vi ska anstränga oss och få något och sådär. Men att det är att man matar det här Så om man gör det speciellt genast när man vaknar, så då påverkar det koncentrationsförmågan under hela dagen. Det är liksom tydligt bara den dagen, men också i långa loppet. Och så är det också det att minnen kan inte skapas om man inte har de här ställtiderna när man sitter och liksom tittar ut genom fönstret och inte hela tiden matar sig själv med information. Mm. För att det är då minnena lagras genom att de undermedvetet upprepas. Liksom, och då kan de sätta sig. Så att det är ju också så att den här hjärndimman blir ju enorm. Så det är ju liksom flera olika aspekter. Och sen tror jag också rent emotionellt bara att man blir ju inte tillfredsställd på riktigt av det här, utan det lämnar ju en fruktansvärd tomhet inuti.
Och nu tror jag just det som just inne på, det tror jag också med den tidsuppfattningen, det gör ju att tiden bara rusar iväg, för det har jag också förstått att hela uppfattningen av tid handlar om att dina minnen, alltså det är därför tiden går snabbare när du blir äldre, därför att minnena också, alltså om du har hemskt mycket, om det händer samma sak så får du inte ett nytt minne därför att det behövs plats. Så när du är ung så får du massa nya minnen så det känns som tiden längre. Men också att om du hela tiden befinner den här dimman, så då blir det är verkligen så här, det gick 20 år. Vad händer med de här 20 åren? Alltså det är ju den upplevelsen som jag tror är ganska vanlig nu för tiden.
Men hej, jag tänker faktiskt så här att det är lätt att fnysa åt mikrodrama. Man kan säga att det är billigt, fullt, manipulativt, det fördummar oss, kulturens snabbmat. Men jag tror alltså att det är ett misstag att avfärda mikrodrama som enbart skräp. Jag tror att det här är en ny berättarform, liksom, eller det är inte bara egentligen en ny berättarform, utan det är ett symptom på hur våra liv och vår uppmärksamhet och vår ekonomi har omformats, alltså under de här senaste decennierna kanske. Alltså att mikrodrama uppstår inte för att människor har slutat uppskatta komplexitet, utan det kräver ju ingenting av oss. Därav passar det väldigt bra just nu, för vi är liksom, vi har blivit som några sådana dummies eller sådana kravlösa individer som bara matas. Mm. Och så tar vi emot det. Alltså mikrodrama tränar oss i att tåla berättelser utan pauser, utan eftertanke och utan motstånd. Mm. Och det där...
Men du tycker inte att det är något man får avfärda?
Eller? Jo, man får avfärda det, men jag tror inte att det liksom finns en... Det vi borde tänka kanske mera på är alltså att vi har själva ju, vi är ju den här kulturen och vi liksom vi har skapat det här är vad vi förtjänar. Det här mikrodrama är det som vi
det, men det här är också det vi kan göra motstånd.
Men jag tänker så att man ska inte fråga kanske då att är det bra eller dåligt, utan vad tränger mikrodrama undan.
Och jag menar det att jag avfärdar att jag inte vill ha det här för att jag tror att det är onyttigt, så betyder ju inte att jag tycker det är jätteintressant. Och just det här, den här artikeln jag läste i Hollywood Reporter, jag tror att det var i kanske början av november. Så det är ju alla som nu satsar på det här. Så det kan ju också vara att det kanske blir så att man hittar en form där man kan göra korta, engagerande grejer som inte är så låg kvalitet.
Nej, kvalitativa, liksom. Exakt. Jag tror alltså att mikrodrama är vår tids mest ärliga kulturform. Mm. För den speglar ett samhälle där allt ska gå fort. Där känslorna ska ju också vara jättestarka. Det är ju jättemycket drama.
Men det är ju med alla sociala medier och också nyheter och allting, att det ska vara så mycket känslor, det är det som är polariserat.
Men då, det var ju telenovela har ju alltid varit så det är ju en tradition.
Jo. Kanske man kan göra, kanske vi hittar oss själva ute i skogen, käkande flugsvamp som man kan göra ett mikrodrama av, där man kan diskutera djupare saker, men på ett kort format. I don't know.
Det skulle bli jättespännande att se. Och sen så jag har ju nu då, alltså nu har jag gått så långt att jag har satt min telefon på svartvitt. Alltså jag håller på hela tiden bara dra mig undan mer och mer från den här uppmärksamhetsekonomin. Och jag känner mig lyckligare och lyckligare, jag kan verkligen säga. Och det är inte att jag säger, vet jag är en jättefin människa. Mm. Utan bara, jag är inte intresserad av det där. Men jag är också lyckligare nu. Mm. Så bara, just saying. Mm. Att man kan också lite quiet quitting.
Hej, men vi har gått från det där arbetslöshet till röda flugsvampar till mikrodrama. Jag tycker att jag har täckt ganska mycket.
Jag är ganska bred. Ja.
Tack Elmer Bäck.
Tack.
Tack Andrea Reuter.
Tack.
Jag heter Kiesveti Hinn, det här sällskapet. Hej då.
Hej då.
Hej.